Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Hon är författare, kulturskribent, litteraturvetare och bildningsfeminist. Mellan år 2000 och 2012 var hon beryktad professor i litteraturvetenskap vid Södertörns högskola. Och sen 4 år tillbaka är hon nu professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet i Finland. Under vintern och våren 2016 har hon givit ut 2 böcker, Kulturmannen och andra texter samt punktromanen Århundradets kärlekskrig. Båda 2 har hittills tillhört årets kanske mest uppmärksammade och omdebatterade titlar. Du lyssnar på säsongsavslutningen av 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Ebba Witt-Brattström. Du låter ju jättebra, jag låter ännu inte helt bra. Men pröva och berätta om din morgon. Eller förmiddag så här långt.
Ja, jag vaknade ganska tidigt och sedan åt jag frukost och sen cyklade jag till Eriksdalsbadet och simmade ut i bassängen. Och sen så satt jag där en liten stund och så cyklade jag hit. Jag gick i bastu också. Mm. Och sen cyklade jag hit för att träffa dig och då cyklade jag fel först. Mm. Är det bra?
Det låter jättebra.
Beror det ju på om du gör mig upprörd. För då kommer jag börja prata så här. För jag har nämligen, tror jag, ett av norra Europas bästa magstöd. Jag kan alltså föreläsa för 300 människor utan mikrofon i ett rum med dålig akustik.
Det är en solig försommardag när Ebba Witt-Brattström kommer cyklande på de smala kullerstensgatorna i Gamla stan i Stockholm på väg mot mitt kontor. Under våren har hon gett mängder av intervjuer. Först kring essäsamlingen Kulturmannen och andra texter som kom redan i februari. Och sen en vända till när punktromanen Århundradets kärlekskrig släpptes någon månad senare. Om vi börjar med Kulturmannen. Det var DNs Åsa Bäckman som redan för 2 år sedan initierade den fortfarande pågående debatten om just Kulturmannen. Men den som följt Ebba Witt-Brattström vet att hon använde ordet kulturman redan på 90-talet. Och termen beskriver alltså en självupptagen konstnär, skribent eller författare av manligt kön som inte kan hindra sig från att pådyvla andra sin grandiosa självbild. Det var också Ebba Witt-Brattström som fick den senaste kulturmansdebatten att nå kokpunkten när hon för 1 år sedan publicerade en artikel om Karl Ove Knausgård i DN. En artikel som fick den norske succéförfattaren att skriva ett långt svar där han beskrev Sverige som cyklopernas land där bara ett enda perspektiv fick plats i offentligheten. Ebba Witt-Brattström svarade sen å sin sida med en annan antik referens. Hon byggde nämligen sin motargumentation kring Cassandra, prinsessan som avvisade guden Apollon och därför blev förbannad och dömd till att inte bli trodd. Men nu under våren 2016 har fokus ändå legat på den bok som nu vilar framför oss på bordet i mitt arbetsrum. Man kan ju misstänka att en del av medieuppståndelsen hänger ihop med att det för något år sedan blev känt att Ebba Witt-Brattström och dåvarande maken Horace Engdahl skulle skilja sig efter ett långt äktenskap. Och den aktuella punktromanen Århundradets kärlekskrig, den handlar just om en man och en kvinnas förgörande strid och krossade kärlek efter en lång relation. Men Ebba Witt-Brattström har hela tiden varit mycket tydlig med att hennes bok är just en roman, en helt fiktiv berättelse inspirerad av Strindberg samt Märta Tikkanens bok om äktenskapet tillsammans med Henrik Tikkanen. Istället har Ebba Witt-Brattström velat betona det allmängiltiga i relationsdramat hon skildrar. Svårigheten för män och kvinnor att komma överens, ja, svårigheten att nå det som hon som ung feminist drömde så starkt om på 70-talet. Nämligen jämställdhet. Och i vårt samtal kom vi dit om en stund, men vi börjar i en annan ände.
Mitt liv just nu ser lovande ut skulle jag säga. Jag har efter 37 år är det väl, som primärförälder så går jag över i ett nytt tillstånd. Min yngsta son och flickvännen flyttar ut. Ja, det är sant. Och samtidigt har jag precis blivit farmor i mitt första äktenskap. Jag har ju varit gift flera gånger. Och det känns som att flyttas upp i livets skola fullständigt utan examen. Alltså, det är helt otroligt. Så att jag tror nog att det ser bra ut.
Blir det inte tomt då när barnen flyttar hemifrån?
Det här tomma redet symptomen. Ja, jag har inte känt av det ännu kan jag säga. Men det får vi se, det får återkomma. Får återkomma i slutet av sommaren, men jag tror inte det. Nej. Som sagt, jag har ju fött 4 barn och tagit hand om dem. Det är ju 37 år, en lång tid kan man säga verkligen. Och dessförinnan hade jag ju faktiskt en bonusdotter också i det äktenskapet. Så att, gud, det blir ju hur långt som helst. Men jag tycker ju mycket om det. Det har varit hemskt roligt, inte en död minut.
Vad är det bästa med att ha barn?
Jag tycker ju att, ja, för mig var det ju exempelvis det här att få söner var otroligt. För jag har bara systrar, jag växte upp med min mamma och min mormor, jag gick i flickskola. Jag har i princip samarbetat, kan man väl säga, mest med bildningsfeminister under min yrkeskarriär. Och ja, det var ju magiskt. Jag tänkte att jag skulle lära känna män. Jag gick i och för sig på dagis, eller det hette väl barnkrubba, eller vad det var min mamma kallade. Där hade jag ju, där lekte jag ju med 2 pojkar som var mina bästa vänner, Anders 1 och Anders 2. Men sen dess så var det ganska tunnsatt. Jag hade 2 killkusiner, men de var mycket äldre och de bodde i Tyskland. Och sen var det inget mer, så att säga, i min närvaro, i min närmaste omgivning. Och ja, så det var ju kul. Första pojken var jättekul, andra pojken var ju hurra, tredje pojken, men herregud, jag kommer verkligen att bli stort bra på det här mystiska könet, detta gåtfulla. Det är ju männen som är gåtfulla. Det är inte kvinnor. Alltså, det vill jag bara påpeka. I alla fall ur min synvinkel eller ur kvinnors synvinkel så är ni ju stora fascinerande gåtor. Och 4:e också. Så att jag är väldigt glad och tacksam över det. Det har varit fantastiskt och intressant. Och också det här att upptäcka att små pojkar är precis lika dana som små flickor i den bemärkelsen att de har den här förmågan till enorm empati och intresse för människor. Det som sen slipas bort när de ska in i den allt trängre och bekönade, vad ska vi säga, manlighetsmallen. Där kan man då lida med dem faktiskt.
Vad har du gjort då för att de ska slippa den där mallen?
Jag har inte kunnat göra så mycket mer än att ge dem den så att säga totala kulturen och totala barnkulturen. Vi har ju också en sån, får man väl lov att säga, vi har ju världens kanske bästa barn- och ungdomslitteratur som är alls inte lika så mansdominerad, utan det är ju ganska jämnt, till och med att kvinnorna, de stora kvinnorna, är överrepresenterade. Om man tänker på Tove Janssons Muminböcker som alla mina barn har älskat och jag också. Och förstås Astrid Lindgren och Barbro Lindgren och alla. Jag skulle kunna rabbla hela dagen. Och ja, och sen läsa, man kan börja, och när man, så länge man läser högt så kan man ju ge den här helbildningsbasen. Så det har jag ju försökt att göra. Läsa Troll och människor av Selma Lagerlöf, fantastiska noveller för dem och sådär vidare. Mm. Och sen hoppas att de liksom blir flygfärdiga själva, de måste ju det.
Jag har ju alltid känt att Mumindalen är mitt sanna hem.
Ja, jag förstår det. Man känner sig väldigt hemma där. Och jag läste just igår i Husis, alltså Huvudstadsbladet. Jag arbetar ju i... så jag är några dagar i veckan i Helsingfors där. Jag är professor i nordisk litteratur. Väldigt trevligt. Så läste jag just i Husis, kulturchefen där, Fredriksson. Han reflekterade över en läsaromröstning. Vilken figur tyckte man bäst om i Mumin-böckerna? Och då var det 40% som hade valt Snusmumriken. Kan det vara din figur?
Ja, alltså jag...
Han vann!
Ja.
Nej, du behöver inte säga något. Han vann med 40% och 39% hade Lilla My fått. Och 34 hade Muminmamman fått. Och alla andra var bara borta. Och själv är jag väldigt förtjust i Mumin. Det är ju så att säga om min idealson bild. Jag tycker han är helt förtjusande. Men det visst är det intressant. Och Fredrik som är en ganska ung och bra kulturchef där. Han reflekterade över Mumin. Alltså över just Snusmumriken. Där han egentligen är väldigt självupptagen. Narcissistisk. Gränslös. Inte att han skrev direkt att han är ju faktiskt kulturman. Men lite tror jag att Tove Jansson har tänkt sig det. Även om det mest är Muminpappan och skjuter in sig på i Muminpappans memoarer. Där han ju som upplåst själv. Biografisk kulturman, får man säga.
Men jag skulle säga att skillnaden mellan Snusmumriken och Muminpappan, det är att de kanske har samma typ av själ i grunden.
Mm.
Alltså en ganska storslagen självbild och ja, en
lite grandios.
Grandiosa, och de vill gå sin egen väg. Men Snusmumriken har självinsikt och insett att hans typ av personlighet passar inte som i en kärnfamilj. Så att han har blivit en evig nomad som valt då, vad ska man säga, den pilgrimmens väg. Som bara vandrar genom världen och ibland dyker han upp i den här dalen. Mumipappan känner sig instängd i familjelivet. Mm. Han borde ju inte skaffat några barn egentligen.
Ja, klart han känner sig instängd, men han är ju otroligt dominant. Han kan ju inte klara upp det där. Han behöver ju samtidigt den här otroliga bekräftelsen som familjen ska ge honom. Han ska ha den här platsen. Den är en bild av hans, eller jag ska säga, den är en del av hans grandiosa självbild. Så det är en ganska bra skildring nog av en kärnfamilj som så småningom också lite kommer i kris. Men den är också mer öppen än andra. Den har ju Lilla My som någon slags ständigt arg och rebellisk fosterdotter.
Men jag har aldrig förstått varför de där typen av män vill ha så många barn.
Ja.
Varför vill de sätta sig i den fällan? Kan de... ja, så därför så förstår jag inte riktigt.
Nej, jag förstår.
Muminpappan där. Jag är nog mer snusmumrik än själv.
Ja, men Erik, det handlar ju om den här bilden av normalitet. Att det kan också vara... Man skapar en fond mot vilken man sen kan framstå som patriarken. Och det är ju det som är det speciella i Sverige, att det finns ju inget land där sådana män har det bättre. Den så kallade jämställdheten gagnar ju dem, eftersom de inte behöver försörja en hemmafru som deras pappor så att säga var tvungna till för att kunna ha den här lite tjusiga omgivningen. Det är fint, man kan klä upp sina små pojkar i sjömanskostymer och på den tiden, men att gå i kyrkan och visa sin paranta fru och sin lilla avkomma och sådär. Helst pojkar då, eller åtminstone mest pojkar. eller åtminstone en pojke. Hela den här hela borgerliga familjekonceptet. Så att de tror nog att de inte klarar sig ensamma. Så det är nog ganska modigt att fortsätta snusmumrika.
För det är ju egentligen ett enormt svaghetstecken att man skulle behöva sin egen familj som någon typ av fanclub.
Ja, visst är det det. Men det är ju mycket... Det är nog, tror jag, ändå en... Jag vet inte om det gäller för yngre män. Jag hoppas ju inte det. Jag har ju själv, som sagt, fött sådana. Men i den generation, de män som jag har levt med, så kan man nog säga att det är mycket den typen som... för vilka kärnfamiljen är inrättad så att hustrun och barnen ska bekräfta mannens... som så att säga status. Ja, det tror jag. Och jag vet ju många som har växt upp på det, så att jag har ju det här konstruktionsfelet att mina föräldrar var skilda. Så att jag har ju hade inte en pappa som kom hem och liksom satte sig och kokade efter jobbet och var trött, och en mamma som cirklade runt och skulle liksom fixa med middagen och sådär, och döttrarnas uppgift skulle vara då att liksom tassa runt den här pappan och inte göra honom arg, för då kunde han dra in lördagsgodiset. Och sen får man ju med sig det ut i världen, och sen får vi hela det här som jag kallar för kulturmannainstitutionen, eller överhuvudtaget på arbetsplatserna. Att, jag menar, hur tror du att vi kan ha 19% löneskillnad mellan män och kvinnor? Jag håller ju med Agnes Wahl, det är först ett hjärndött att tala om Sverige som ett jämställt land. Vi är knappt på väg ens alltså. Patriarkatet har bara bytt ansikte och insett vad man kan använda kvinnor till. Som alibi och det här att de är självförsörjande är ju underbart. Och sen så kan man skilja sig och gifta om sig och allt möjligt. Och den här principen att båda är självförsörjande, som är jättebra, och jag vill inte backa på något sätt historiens gång, men det är ju fortfarande så att kvinnorna drar det kortaste strået och arbetar mer och dubbelarbetar mer.
Men vad var det då som gick fel där på 70-talet när ni var så oerhört radikala? Alltså för mig så framstår det här lite som en guldålder, alltså... Många hade sett igenom, vad ska man säga, kärnfamiljens bluff, försökte hitta något nytt, prövade några år i de här storfamiljerna och kollektiven, men sen var det som att den rörelsen dog.
Ja.
Varför gjorde den det?
rörelsen dog ju inte.
Nej, men varför fortsatte den inte med storfamiljen och kollektiv?
Jo, men storfamilj och kollektiv var nog ändå en väldigt liten minoritet som bodde i. Jag är ju aldrig av mina tre män, så kan man säga. Det var ju ingen som uttaget reflekterade på det. Det var ju bara prat. Och mycket var ju prat av den här proggigheten. Det var liksom det man skulle prata om då. Precis som nu är det ju andra saker som... Det är ju alltid en sak åt gången. Särskilt i det här landet kan man ju säga. En trend åt gången. Och det var det som är det tragiska, men också det vackra tycker jag. Det är ju att vi... Så kvinnor som blev vuxna på 70-talet, vi trodde ju att det skulle vara möjligt. Och det var ju också det decennium då de här politiska reformerna gick igenom. Sambeskattningen avskaffades av Palme, var det 70-71 gick det igenom. 74 fick män rätt att vara med sina små barn. Det var så vi tolkade det. Det skulle förändra dem för alltid. Vi var så himla positiva. Vi ville verkligen lämna över hälften av vår domän, traditionella domän som var barn- och hushållsarbete. Vi skulle dela lika. Vi skulle stå i bredd. Ja, man kan ju gråta. Men det var vackert. Det var ett underbart decennium på det sättet. Det fanns en sån enorm tilltro till mannens vilja att för första gången i historien så att säga möta kvinnan på samma ska vi säga på hennes nivå.
Och vad var det som gick fel?
Det som gick fel var väl det som kallas för backlash. Den pågår ju ständigt och den muteras, den byter ansikte. Patriarkatet var kvar. Det bodde i de här männen. Idag finns det ju de som också har studerat det här, hur de mest radikala blev de mest reaktionära, människoföraktande, kvinnohatiska. Det är ju de, alltså, det är den generationen. Och det är ju helt obegripligt. Jag tycker fortfarande att det är faktiskt obegripligt. Det går inte att förklara. Men de såg väl fördelarna och tyckte fördelarna med att smita. Att vara lite snusmumriken men leka med min pappa skulle man kunna säga. Och det var ju också fullt möjligt, för alla strukturer fanns ju kvar. Kärnfamiljen, den här karriäridén att män måste ge allt i karriären och tyvärr inte kan ha tid då med det här sekundära livet och så vidare och så vidare. Det bara liksom rulla in tillsammans med nyliberalismen, marknadsekonomin som 80-talets totala vändande, alltså ryggvändande mot det som de då tyckte var snack på 70-talet, som också var hela solidaritetstanken och att leva miljösnålt och allt det där. Ja.
Men hur såg din...
Cykla före bilar, jag menar. Ja.
Hur såg din idealfamilj ut när du var i den åldern då?
Min idealfamilj var, och jag har alltid sett sådana män som har, inte har varit rädda för min, alltså kunna vara på min nivå. Hur ska jag säga? Det är så här att så fort, och det här gäller ju både kvinnor och män, det är väldigt viktigt att säga det, att man kan som bildningsfeminist så bemöts man ju med misstro och motarbetas även av kvinnor. Så fort den misstanken uppstår att en kvinna kan vara briljant, så slår hela systemet av, broms. Hallå?
Vilket system?
Ja, det finns inte. Det är föreställningen om att den yttersta konsten, litteraturen, även filmen, alla de konstnärliga yttringarna. Jag jobbar ju på den nivån. Och det här finns ju, det tricklar ju ner i systemet sen, så att det också blir den bästa de bästa chefskvaliteterna i ett företag. Alltså, du förstår hela styrelseordförande, styrelseledare, alltså allt sånt där. Att det måste vara nedfällt i manlig form. Så att en kvinna kan aldrig nå dit. Hon kan aldrig besitta den yttersta auktoriteten. Och gör man ett försök yttra sig om det som man faktiskt kan och den kompetens man besitter, så är man arrogant. Så sätter man sig på folk så är man, ja, sådär. Det spelar ingen roll. Så ser det ut.
Fast vi måste bara hänga kvar här vid din idealfamilj först.
Ja, den ja.
Ja, det,
ja min idealfamilj. Jag skulle möta den man som inte var rädd för min intelligens, min hjärna, helt enkelt. Och som också skulle uppskatta min ganska, tycker jag, stora begåvning på att organisera ett vardagsliv. Min stora kapacitet för passion. Jag är en enormt romantisk människa. Jag tror ju fortfarande på kärleken mellan man och kvinna. För det är ju där jag har min stora fascination. Och sen så skulle vi i denna sammansmältning, eller denna också denna naturligtvis ständiga diskussion, för det är det som för människan vidare. Alltså en tanke som äktenskapet eller samlevnaden som en process, en utveckling, en fantastisk möjlighet att bli så att säga ännu lyckligare och ännu större och ännu bättre och så. Vidga tankar och ja. Och sen så i detta så skulle vi naturligtvis få kärleksbarn. En klan kanske man kan säga. Mm. Och vara lyckliga. Och leva lyckliga hela livet. En väldigt stor dröm om en livslång relation. Att få att känna varandra i alla åldrar. Att verkligen, för det är ju det speciella. Att har du levt nära en människa i många, många, många år, så ser ju du i den människan också den unga personen, den mittemellan, den mogna personen, och så småningom då också den åldrade personen. Jag tycker det är så vackert.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Ebba Witt-Brattström. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. Mitt arbetsrum går nu samtalet över till att specifikt knyta an till den så kallade kulturmansdebatten. Jag själv har läst inläggen med stor behållning men ändå känt att det kanske idag i min generation har blivit lite bättre när det kommer till kulturmannens framfart genom offentligheten. Ja. Jag skrev ner några punkter som skulle kunna vara tecken på att det har blivit bättre,
ja,
kring det här.
Ja, just det. Vi skulle komma till det.
Och då, min horisont är nu alltså bara kulturlivet. Utan jag påpekar inte att jämställdheten eller män överlag har ändrat sig i Sverige.
Nej.
Men här kommer mina teser, så får du bara kommentera dem, tänkte jag.
Mm.
Det första är att jag tror att kulturmannen, som kanske är född på 40- eller 50-talet eller ja, 60-talet också, fann i det svenska kulturlivet mot slutet av 1900-talet ganska mycket makt, pengar, inflytande. Jag tror att den typen av framförallt den typen av pengar absolut inte finns längre. Alltså en ung kulturman i svensk kulturoffentlighet måste jobba 60 timmar i veckan och F-skatta ungefär som ett CSN-lån.
Mm.
Den typen av inflytande som förut fanns i kulturlivet finns helt enkelt inte kvar. Och då tror jag, om man ska göra den här då lite hårda läsningen av den här typen av mansbeteende, då tror jag att de männen inte är intresserade längre. De har då förvandlats till finansmän. Gått från kulturmän till finansmän, helt enkelt för att det finns för lite inflytande kvar i kulturlivet. Det, pengarna har försvunnit och makten har blivit mindre. Sen tror jag också att kulturmannen idag, men det var han säkert redan på 70-talet, är förklädd. Det vill säga att givetvis, och här måste jag ju vara självkritisk, alltså alla människor som är hyfsat sociala eller i alla fall vet hur man ska föra sig i samhället eller offentligheten, känner jag av vad som funkar och inte funkar. Den typen av beteende som kvinnor från din generation skriver om,
med den här ganska liksom tydliga konfrontationen både på fester och i offentligheten och i recensioner och spalter och allting, den fungerar inte längre på samma sätt. Så att om vi ska leta efter kulturmannen idag i min generation, så kan jag nästan slå vad om att han har läst genusvetenskap och kanske till och med profilera sig själv som en otroligt stark förespråkare för upplösning av kön eller total jämställdhet i familjen. Och det här är liksom lite samma beteende som jag kanske som du mötte på 70-talet, en viss typ av män som sätter på sig den maoistiska kostymen och säger i framtiden kommer det inte finnas kön och klasslösa samhälle, det kommer göra att alla
upplösa
som,
kön. Ja, först tar vi klass och sen tar vi kön, ja. Mm.
Jag går lite snabbt igenom mina punkter här. Och det tredje, den här är faktiskt väldigt konkret. Men det här tror jag är någonting som kanske kan prägla hela Sverige. Mm. Alltså, om man ser historiskt sett, män har faktiskt uppfostrats i nationalstaterna till att försvara landet och att bli soldater.
Mm.
Och min generation, jag är ju född 1979, vi är de första som faktiskt inte gjort lumpen.
Mm.
Alltså jag tror kanske i min kompisgäng så var det 1 på 10. Och det var de som tyckte att det var kul och verkligen sökte sig dit. Vi andra slapp faktiskt.
Mm.
Och det här är någonting man ofta glömmer bort, att en viss typ av manligt destruktivt beteende tror jag är utlärt av statsmakten och furstar för att få en armé. Och där tycker jag faktiskt männen har kommit lite i kläm. Här finns ju också en klassaspekt, att man vill ha en liksom stor armé. Och män har tvingats från hem och bära vapen. Och jag är faktiskt själv ganska glad att jag aldrig liksom har tvingats att behöva skjuta eller ens tänka i sådana tankar. Och det här tror jag faktiskt har ändrat lite av en mentalitet i en hel liksom, generation.
Mm.
Sen, min sista punkt här då, det är att inom det svenska kulturlivet så finns det faktiskt delvis andra strukturer. Det är klart, det här du beskriver att liksom män premieras karriärsmässigt, det finns fortfarande kvar och det kan jag se till viss del. Men samtidigt, om man tittar på kulturlivet, så väldigt många i ledande befattning är faktiskt kvinnor idag. Och det skulle jag säga har förändrat väldigt mycket. Alltså bara mina två största arbetsgivare, Expressen Kultur och P2, har starka kvinnliga chefer. Det är klart att det spelar roll på det stora hela. Sveriges Radio har kvinnlig vd, SVT har kvinnlig vd, 3 av 4 av de viktigaste kulturcheferna på kultursidorna är också kvinnor. Det här tror jag är en strukturell förändring som på lång sikt förändrar. Men det kan också göra att en viss typ av män flyr fältet och sysslar med andra saker. Det här är inget bevis, men
nej,
är,
men jag tycker jag tycker du är briljant.
Ja, tack.
Ja. Det tycker jag gillar ni gärna. Alltså så här. Egentligen är 1 och 4 samma.
Ja, det är det.
Därför
kanske
att du säger att männen flyr fältet för där finns det inte tillräckligt med makt, och de identifierar också påfallande ofta att det finns den här möjligheten för kvinnor att bli chefer. Och då minskar ju deras möjligheter. Så kan man ju säga faktiskt. Men de som blir kvar, och det är ändå ganska många. Och de tänker sig nog ändå att de på sikt ska få ut någonting av det. Det tror jag. Så det ligger ju liksom i den mänskliga naturen. Och det finns ju också så, man kan ha ett mål som kan vara, ja, det kan vara Svenska Akademin, där finns makt. Vi har ju, det är ju specifikt för det svenska kulturlivet, det finns ingen annanstans i världen än så, en institution med så mycket pengar som kan betala människor på fältet. Så att även om du F-skattar på CSN-nivå så kan du, om du skriver en beundrande recension av någon ledamots senaste självbiografi, så kan du få 100 000 i handen 2 veckor senare. För att de betalar ju 25 miljoner, det är ju ganska mycket pengar.
Men Svenska Akademin leds ju också av en kvinna idag. Det glömde jag i den här upprepningen av kvinnliga chefer.
Ja, just det.
Det är också en strukturförändring.
Ja, just det. Det är en strukturförändring. Men dessa kvinnor som är i chefsposition, Kan du då svara på min fråga? Tycker du att de håller nere dig eller andra män i er yrkesutövning?
Absolut inte.
Nej, de försvarar kulturmansinstitutionerna. Det är ju det de gör.
Ja,
det är väldigt viktigt att de är livrädda för, och jag ska inte säga att någon av dem skulle våga gå ut och säga att hon är feminist, men de flesta gör ju inte det. De är ju så att säga tillsatta för att hålla hela systemet igång. Och i systemet så premieras ändå hela tiden mäns konstnärliga yttringar. Och man bibehåller ett kanontänkande som är liksom klassiker, är ändå manliga klassiker. Du skulle ju kunna ha en helt annan och mycket roligare debatt om de kvinnliga cheferna vågade ta den.
Ja, men alltså, jag kan ju bara...
För de är en del i det. Nej, men de är en del i det här systemet. Jo, ja, men hon är bra, men ja. Han är bäst. Hon är bra, men inte som han hela tiden. Och det där märker ju jag på många av mina, så att säga, i mitt nätverk av bildningsfeminister. Så vi känner ju igen det här. Allt det här. Vi ser ju det här varenda gång. Ja. Bara sätta på tv. Det är liksom, de är väldigt bra som man säger, förvaltare av en alldeles för gammal och dammig kultursyn. Inte alla, alltså, men det finns ju undantag.
Ja.
Men det är ju därför de sitter där. Därför att det blir genomskinligt, och då kommer vi in på din, din andra
ja,
punkt,
just det.
Om de förklädda. Mm. De är ju också förklädda. Men då tar vi männen som förklär sig. Ja, jag vet, de har sin lilla, heter det härban, och de konkar på sina barn. Och de är jättegenus pålästa. Och vi har ju en genusteori som, vi har ju kanske lite feminism utan kvinnor skulle jag säga, som är på det sättet materialistisk feminist. Att tänker jag på kvinnoförtryck så börjar jag ju liksom i Rinkeby där kvinnorna drar sina barnvagnar och eller sitter i snabbköpen här i överallt och våra nya fattigpensionärer som är kvinnor som har liksom arbetat ett helt långt yrkesliv, fött samhällsmedborgare som betalar skatt och som inte kan leva på sina pensioner. Det är en skandal, det är en skam. Det är där jag lägger liksom min drivkraft, och inte i den här vi ska upplösa alla kön och gud vad du är gammal och traditionell och kalla inte mig för kvinna, jag är en queer person, eller kalla inte mig för man, jag är minsann intersektionellt och så vidare, så vidare, så vidare. Det är ju jättefina teorier man kan dra på krogen naturligtvis, men om du tillämpar dem på verkligheten så är det ju fullständigt uddlös typ av feminism skulle jag säga.
Varför är den uddlös?
Därför att den når ju inte de verkliga, så att säga, stora kvinnogrupperna. De som går omkring och tror att de är kvinnor. De som till och med tycker att är glada över att de är kvinnor. Eftersom det har gett dem väldigt mycket under livets gång. Så att bara en sån sak som att vi har ont om förlossningskliniker. Det visar ju att det här landet är fullständigt. Vad kan det kosta att ge? Men visa ett kvinnoförakt tycker jag. Vad kan det kosta att låta en kvinna föda i lugn och ro och veta att det finns för henne kompetent personal på plats, att hon kan stanna över natten eller mer än till och med 2-3 nätter, att det inte ska vara den här skräcken för att föda i en taxi eller alltså hela apparaten. Vad kan det kosta? Jag tycker det om något visar ju att vi faktiskt inte värdesätter kvinnor.
Nej, okej.
Okay. Nu fick jag en sån där salvelsefull stund här. Ja. Vi var på dina punkter.
Och
den förklädda jag.
Precis,
ja,
och jag sa ju faktiskt det här att jag bara begränsade mig till kulturlivet. Alltså, så att de här andra sakerna, liksom, de stora strukturella politiska förändringarna. Jag lämnar det okommenterat.
Men jag tror ändå att det är bra, det vill jag nog ändå säga. Det är ändå förstås intressant och bra att kvinnor är kulturchefer. Jag är ju mer alltså att jag tycker att det ska vara både och, alltså det ska egentligen vara 50-50, för då blir det som bäst. Men visst, det är ju alldeles utmärkt, och det är klart att det sker en liten förändring. Men jag är ju lite otålig, jag håller på i 40 år i den här offentligheten.
Jo, här
och jag tycker det kunde börja hända någonting.
Men det har ju hänt saker. Det är det som...
Det är det du det, menar.
Jag menar det, och jag menar
jag
en
lite,
sak... Ja, får jag säga en sak till som jag kom på nu? Det är att... Jag menar, jag vet ju ingenting om din generation egentligen, förutom de berättelser jag har tagit del av. Men min tolkning är ju att...
Du har väl en mamma?
Ja.
Och hon kanske har vänner, väninnor, och jag menar, okay. Något lite och, måste du väl ha uppsnappat?
Massa saker. Jag ville bara, det här var bara min brasklapp att jag inte har några förstahandsuppgifter.
Ja.
Men sen nu har jag hållit på i det här kulturlivet i 12, snart 15 år. Mm. Så man har hört mycket stories från hur det var förr i tiden. Och det här tror jag då är en skillnad. Att då upplever jag, särskilt när det var fester eller det var på redaktioner och det var konflikter. För mig verkar det som att det var någon slags freudiansk härdsmälta.
Mm.
Det vill säga att klassiska såna här, jag vågar inte möta min egen kvinnlighet, så jag projicerar det på andra. Extremt mycket hat, passion. På ett sätt kanske det är tråkigt att det har lagt sig, för att idag är det otroligt mycket mer städat, kan jag berätta. Men samtidigt så upplever jag, när jag åker på bokmässan eller vad jag nu gör, de här tummenplatserna för kulturen, att kvinnor och män faktiskt kan umgås tillsammans ganska så bra.
Jag håller
med.
Att
man är kompisar faktiskt. Mm. Och att man har faktiskt jämställda arbetsrelationer som fungerar hyfsat bra. Och men jag ska inte framställa mig själv som ett superideal här, men jag tycker att det är kul.
Ja, det förstår jag. Och det är säkert så, delvis. Men en del av de här männen som kan, precis angående förklädd här, de som kan fungera jättebra på den nivån, de kan sen smita iväg till en mycket berömd, ska vi säga, privatklubb som finns på i en svit, finansierad med märkliga medel. Där de här männen kan klumpa ihop sig, och där det också förekommer ganska unga kvinnor som är där och en orsak. Så att det finns hela tiden den där extra världen där man kan, dit man kan smita. Så jag kan inte hålla med om, och dit den här typen av kvinnor inte faktiskt har något tillträde. Så det finns liksom små luckor här och var, och jag vet inte om det. Och det är väl för att männen ändå ska känna att nu har jag varit schysst hela dagen. Alltså, nu orkar inte jag längre. Nu vill jag ändå få vara man. Du vet, Dr. Jekyll blir Mr. Hyde. Och han har alltid den där Mr. Hyde-sidan som en möjlighet. Det har män fortfarande. Och jag tror jag även yngre män som kommer ju att få tillgång till det. Och därför så undrar jag om det där... om det kommer att fungera, helt enkelt. Du minns när Åsa Bäckman skrev den där artikeln om kulturmannen som var på utdöende. Då fick hon ju genast mothugg av unga kvinnliga kulturjournalister som meddelade att det var precis likadant. Han stod i samma hörn på de här festerna och pratade om sig själv med det här beundrande hovet. Och han raggade unga kvinnor, och det var ingen skillnad, De var helt desperata.
Ja,
minns du inte det?
Jo, men jag uppfattade att de då berättade om de män. Det var samma män som du träffade när du var ung. Alltså samma personer.
Samma typ. Nej, du menar samma...
Det var samma personer.
Ja, du
vet. De nu var
Stig Larsson och...
Ja, men precis. Att det var många sådana vittnesmål. Ja. Nej, men det är klart det finns sådana i min generation också. Ja. Men jag tror inte att det är så utbrett som det var.
Nej, det är ju sant att det är ju de här, om vi så ska säga, överåriga kulturmännen. Men det är också de som håsas och de som stylas om och de som uppbär den här, är så att säga ansikten. Jag menar Lars Norén, och nu står väl inte han och vimlar så värst, men ja, publicerar sina dagböcker och folk och så där, är fascinerade av de här, vad ska vi säga? Ja, jag tycker egentligen... Vet du vad, det finns ett så bra finskt uttryck. Talande huvuden. Det är väl ganska bra.
Mm. Men om vi ska vara konstruktiva då. Hur ser vägen till fred ut?
Vänta lite, det var fred, just det, soldat.
Ja, soldat. Ja.
Det har vi glömt.
Nej, precis. Men ja. Det var väl en... Ja. Det var ju min mest konkreta...
Ja, den är konkret.
...spaning.
Den är... Mm. Nu är det ju så att jag arbetar i Finland där alla mina manliga studenter har gjort lumpen.
Mm, det är sant. Ja, intressant.
Och det är ingen skillnad. De är kanske till och med lite säkrare i sin... Mm. De är alltså... Så att, tyvärr, ja. de är jätte... vi har inte alls sådana problem, nej. Tycker jag. De har nej. Inga problem att möta. De deltar i samtal, de är inte överlägsna. De verkar inte skadade heller.
Nej.
För det är ju allmän värnplikt där. Så alla... Det är ju vårt försvar egentligen. När vi la ner vårt försvar så var det ju Finland som fick ta över det. Mm. Det är de som bevakar gränsen mot Ryssland. Mm. Ett väldigt cyniskt sätt att tänka egentligen.
En sista sak idag i vårt samtal här. Jag tänker att det här inte ska bli så långt. För nu har vi suttit här en bra stund.
Ja.
Men det är ju det här. Jag måste ändå ta upp det här lite kort. Det är ju det här med Knausgård. Jag tror ju att han och du skulle komma otroligt bra överens.
Ja, fråga honom. Han kommer inte om jag kommer. Han ja, men... är ju rädd. Han är rädd för mig, tror jag. Det är lite tråkigt.
Ja, men det här är övergående. En vacker dag tror jag att ni kommer mötas.
Mm, det kan hända. Ja, men jag har ju inte jag har inga problem med det. Och jag försöker säga, det här är också ett problem- förbildningsfeminister, att vi kan säga så här, som jag säger nu. Karl Ove Knausgård är den nordiska manslitteraturens ändå på många sätt mest intressanta författare. Han har en genuin talang, han skriver otroligt bra. Han har den här diskbänksrealismen från 70-talet som ju egentligen är så som jag älskar. Och när han skildrar vardagen och så vidare. Och även det här förhållandet till pappan. Hela det här är ju en far-son-uppgörelse. En son-far-uppgörelse och så vidare och så vidare. Så egentligen så tycker jag det är jätteintressant. Jag tycker han också fångar väl det som jag talade om tidigare. Att kvinnor har gett ifrån sig i vår del av världen. Den domän som har med barnen och... det nära förhållandet, det är liksom det lilla livet, eller vad vi ska kalla det, till männen. Med en stor ömhet och en generositet. Och männen har tagit det. Men de har inte lämnat det över sin domän. Det skildrar ju han så klockrent och lysande. Och det här går ju ut över världen nu som en bild av den nya mannens nya roll i jämställdhetens paradis i Norden. Det ska man ju veta. Men det som är, och det är intressant också hur den här gestalten Karl Ove kan använda det här. Och det tror jag många män kan, även hos oss. Det vet jag exempelvis vid skilsmässa, delad vårdnad. Även män som inte har varit en timme extra med sina barn har rätt till varannan vecka. De kan lämna en gråtande kvinna och ta barnen varannan vecka. Detta är en rättighet, den kämpar vi för barnen har rätt till sin far. Det tycker jag också. Men det är ju ändå någonting vi måste se i det här, hur man kan använda det mot kvinnan. Och han använder det, Karl Ove använder det mot Linda i boken. Hoppeligen inte utanför. Och han gör det på så sätt att han säger, vad vill du? Vad är det? Hon liksom skriker av, vad är det? Sinne och frustration. Sån. Och då säger, vad är problemet? Jag har vaskat gulven, jag har tagit med an barnen, jag drar in alla pengar. Och det står då slik att hon inte ska ha någonting att komma med. Va? För han gör allt, va? Han är liksom så... Och då tittar han bara på henne och så säger han, vad är problemet? Och hon bara dör, va? Och det skulle du också göra om du var i den situationen. Det är alldeles oavsett. Det är ett sånt maktövertag. Och sen får hon, som i boken, är författare. precis som han i boken är författare. Man kunde tänka sig att de som kollegor, att han kunde skriva in en enda jävla replik i hennes mun som höjer sig över det mest banala som man säger i vardagen. Nej, det får jag inte. För den diskussionen har Karl Ove i boken med sin kompis Geir i boken. Och allt han läser och allt är nästan bara, jag tror det är Hanna Arendt och någon kvinna till han nämner. I övrigt är det manliga filosofer, manliga historiker, mansgestalten Hitler, man, man, man. Det är som i Bibeln, du vet. Isak födde Abraham som födde och så vidare, bara liksom rulla på. Det är fullständigt jätteintressant.
Men. I allt detta.
Ja.
Så är han ju ändå transparent.
Ja, det tycker jag, men folk läser ju inte som jag alla. Kvinnor gör det, men ja, gör du det?
Ja, absolut.
Ja,
alltså det enda som jag tycker ju då, men det här tror jag vi tycker samma, att, och det här tror jag du och Knausgård tycker samma också, att litteraturen måste få vara fri. Man behöver inte vara moraliskt uppbygglig.
Jag har kämpat som ett djur för att litteraturen ska vara fri alltid.
Och då känner jag så där att...
Där är vi överens.
Där är vi överens.
Ja.
Och då känner jag just i Knausgårds böcker, vad härligt att vi nu faktiskt får titta in i den här typen av mans hjärna. Där han vrider och vänder med problemen. Jag erkänner både framgångar och motgångar. Mm. Och det här kan vi analysera och tycka vad vi vill om. Men... Det är i alla fall en transparens och en öppenhet. Det värsta som finns är ju den här typen av kulturman som har en fasad som är ogenomtränglig. Som bara är, jag är bäst, jag har rätt, punkt slut. Jag tänker aldrig ens skriva eller kommentera något så trivialt som mitt vardagsliv.
Det är helt sant.
På så sätt så ser jag ändå som... Mm. Men det är svårt att säga att Knausgård är en moralisk förebild. Eller Nej. Någonting sånt. Men Nej. Jag uppskattar den transparensen kring hans
Det
liv.
Håller jag fullständigt med om. Och när litteraturen är fri så innebär det ju också till exempel att man just får skriva om allting. Och vi hade ju det där bråket där jag identifierade det gamla temat litterär pedofili som man faktiskt kan finna även hos Dostojevskij, men framförallt från Lolita, Nabokov och så vidare. Hela den där diskussionen var ju helt absurd. Att han trodde att jag anklagade honom för pedofili. Alltså när det är ett tema i hans, framförallt debutroman, men även, återkommer ju min kamp. Så för litteraturen måste vara fri. Men det är också det att vi måste kunna diskutera den.
Jo.
Och när man lyfter in sånt där som är, nu kanske inte Knausgård, men andra manliga författare kan lyfta in i finrummet sånt som man aldrig diskuterar, som kan vara kvinnohatet eller människoföraktet. Det är ju jätteviktigt att vi hanterar det, vi diskuterar det fram och tillbaka. Det är ju bra att det sägs och skrivs.
Ja, och det är det som är kulturlivet eller offentligheten.
Det var jag
när
menar.
Den är som bäst.
När den är som bäst, ja. Och inte är, som jag brukar säga, delad som med en Berlinmur, va? Mm. Utan det är den offentligheten vi vill ha, där alla deltar och inte just säger att nej, det där precis som du, nej, där, dit går jag inte, nej, jag läser inte kvinnor för de är så medelmåttiga. Eller, som, det var ett tag sedan någon sa det, men, för det vågar man inte längre, men man tänker det. Och då är det ju väldigt bra om det kommer fram. Och det gör det väl hos Knausgård då.
Men ta det här med dig och Knausgård för ett år sedan. När han kallade dig cyklop och du kallade honom för...
Kallade jag honom?
Du kanske inte kallade honom.
Jag har inte kallat honom för något. Nej, okay. Jag brukar inte smäda med honom, vet du.
Nej, okej. Okay. Ja, men du,
jag respekterar dem.
Ja. Det...
Jag tar dem på allvar. Och om de verkligen är så korkade så att de liksom går ut och säger saker, så är det klart att jag måste reagera.
Jo, men... I den debatten så var det ju liksom... Kommentarerna runt den var ju oj, 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 vilken oerhörd konflikt och det här är riktigt läskigt. Men om man läste texterna så var det ganska kul.
Jo, jag
Samtidigt
håller med.
Samtidigt som det handlade om allvarliga ämnen.
Jag var väldigt glad över att han gick ut. Eftersom jag blev ju känd ända till Spanien. Liksom El País skrev om mig som hade gått emot den stora knaskigt och så. Men i min egen lilla kulturoffentlighet här blir jag ju alltid kallad aggressiv. Alltså kvinnor är ju alltid, om kvinnor har en annan åsikt än män, ja, så är man ju aggressiv, man är ute efter hämnd, man är på alla sätt någon liksom verklig, som ett monster, en medusa, en cyklop, en vad som helst så där. Det är den där rädslan. Men det var ju bra att han gick ut, för precis som du säger, kulturmannen vänder ryggen till och kommenterar inte. För det är under hans, verkligen. Vad var det Märta sa? En herre i min ställning brukade ibland Henrik Tikkanen kväka ur sig. Och en herre i min ställning. Och det där är väldigt roligt. En herre i min ställning befattar sig inte med sådant. Nej. Som kvinnorna håller på med här borta, vad det nu kan vara. Kvinnor läser kvinnor och kvinnor gör saker, skriver för kvinnor och bla bla bla. Det var ju skitsnack, va? Så att, men då gick han ut och då kunde jag bemöta honom, och det var nog mitt livs mest underbara ögonblick. Jag hade en dag på mig att skriva en replik. Och jag gick liksom omkring där och tänkte, jaha, men antiken, han är ju Odysseus och där cyklopernas ö och så. Ja, men fantastiskt. De tror ju att de äger antiken. Men det finns ju massor av kvinnor i antiken. Och det är klart att vi kan antiken. Ja, så skulle jag vara liksom Penelope, nej, vänta 20 år på att Knausgård skulle komma paddlande. Du vet, hela gänget var Sappho. Nej, då skulle de säga, aha, nu har hon blivit lesbisk också. Men du vet, det är den här korttänkta bokstavlighetens tidevarv som vi lever i, va? Eller ja, vad skulle jag ta? Kirke, ja, nej, det var, ja, och så vidare hela vägen, va? Athena, aldrig i livet. Jag avskyr hur hon föds i pappagudens huvud. Nej, Cassandra. För Cassandra är ju sinnebilden av vad kvinnor i alla tider har talat för döva öron. De har sett hur det ska gå. Det har alltid funnits en sån mycket bättre, vad ska man säga, helhetsanalys, en omsorgsanalys, omvärldsanalys. Män har sagt, nu ska vi kriga, boom! Jag menar, tänk Irak, man krigar, boom! Men man har ingen aning om vad man ska göra dag två. Alltså man har ingen återuppbyggnadsidé eller så här. Så här har man hållit på, va? Kvinnorna har, ja, sagt, det är ingen bra idé. Och Cassandra säger, ta inte in den trojanska hästen. Och ingen lyssnar, ingen lyssnar, ingen lyssnar. Och plus att det var det här pedofilgreppet, eftersom Apollon förälskar sig, konstens gud förälskar sig i den här tonåriga, vackra prinsessan av Troja, Cassandra, och ger henne den här siargåvan. Och det gör han för att han väntar sig att hon ska lägga sig med, att hon ska, ja, han är kåt på henne, kort sagt. Och hon säger nej, hon avvisar honom. Och då får hon det här straffet, att ingen kommer att lyssna på henne. Och det är så vi känner, alla. Och jag har fått så mycket reaktion av kvinnor också, därför att ja, det är så. Männen, den här typen av män, de lyssnar inte. Krigarmännen lyssnar inte. Kulturmännen lyssnar inte. De tänker bara, kan man liksom sopa in henne i mitt grandiosa projekt? Kan hon vara min sidekick? Kan man använda henne till något? Det är bara det. För att min bild ska bli större och tydligare och klarare, och för att jag inte ska förlora makten och dominansen och kulturmonopolet. Det är bara så. Så det var ju perfekt. Jag skrev den där artikeln alltså på en dag, och det var en sån njutning. Och alla kvinnors lidande röst in i det. För det är också det som besjälar den kvinnolitterära traditionen. Den verkliga sorgen, ensamheten och smärtan i just detta. Eftersom det ändå finns den där drömmen om att vi måste kunna förstå varandra. Även om den ena är kvinna och den andra är man. Så det var ju jätte... Så tack till Karl-Ove Knausgård.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Ebba Witt-Brattström. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. På Twitter hittar ni oss under hashtaggen 60minuter. Och det här var alltså säsongens sista avsnitt våren 2016.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.